Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och det är sommar, sommar, sommar. Tänk att sommar i P1 är igång och midsommar och dans runt stången. Och tänk vad det händer grejer, Charlie.
Va? Ja.
Och vi är kvar. Det är fjärde sommaren för dig och mig.
Inne. Jag tycker det är skönt att få rast en stund och få vara inne. Jag förstår att detta är så jävla fnasbarnigt, men som är pollenallergiker. Det är ett jädra nysande. Nu har jag hittat en väldigt bra medicin som heter Desloratadin, någonting sånt där. Så den kan jag, det sa jag för några veckor sedan, att de borde heta bättre saker. Nu har jag kommit på vad den heter. Jättenöjd med den. Men det är fortfarande så att jag blir dubbelt glad. Är det sol och fint, då kan man ringa dig och säga så här: får man komma ner på ett beachhäng? Och är det regnigt kan jag tänka, gud vad skönt, nu regnar det ur och rensar upp luften lite grann.
Ja, men nu är väl pollen, är det inte över nu? Jag är lyckligt ovetande, men ja. Nu är väl ändå pollen, nu har väl pollen lagt sig typ.
Ja, det beror på. Eller? Om du pratar så här björk och hasselasp och sådana saker, då är det ju bättre. Men jag, min största nemesis, som min son sa om en person i hans klass, han är min nemesis, det tycker jag var roligt, man kommit på som 12-åring. Men så min nemesis är ju gräs. Och gräset blommar ju här kring midsommar, första rundan och sen så en runda till lite senare på sommaren. Så för mig, det är gräset som är utmaningen. Och det är ju, nu är det så många som är vaccinerade och folk har lärt sig lite bättre. Men förra året vid den här tiden var det ju vedervärdigt att vara pollenallergiker. Nu var det inte skitmycket pollen då, men därför att alla blev så rädda så fort man nös. Så vart man tvungen att ropa pollenallergi, pollenallergi. Annars så kom folk med brandsläckan och skulle liksom tänka så här att jag hade någon coronaspridning eller något. Men det, ja. Sen är jag vaccinerad också, kan jag avslöja.
Härligt.
Så att, ja.
Men då får du gå på en sån här, med tanke på att du har en massa allergier och grejer, då får du gå till någon special...
Ja.
Klinik, va?
Precis.
Du kan inte bara gå som vi andra gör.
Nej, kan man ju tänka då att jag är lite sen för att vara 74 och göra detta först nu. Men det beror ju på just det, att jag behövde få en tid när de ska sitta och bevaka mig. Så det var liksom, du vet, man får inte komma för tidigt, inte komma för sent, rakt in där. Och sen så, och så ska de gå igenom ett papper och sen var det en spruta. Men sen så fick ni andra gå hem. Jag fick sitta en halvtimme i ett rum och blev tittad på och se, verkar han dö eller inte dö? Och eftersom jag inte verkade dö efter en halvtimme så sa han, verkar du okej? Okay? Ja, jag verkar okej, okay, sa jag. Och sen så fick jag gå. Så att, så hade jag det.
Och har du känt någonting efteråt?
Ingenting. Nej.
Nej, det gjorde inte jag heller. Jag går ju och väntar på min andra nu, spruta som ska väl komma alldeles snart. Mm. Först skulle jag ju få vänta 3 veckor, men nu sa de att man skulle få vänta 6-7 veckor.
Precis.
Och det är väl för att man vill ge ungdomarna, man vill fylla på med en spruta på fler, antar jag.
Det är säkert jättebra. För mig är det jättedåligt, för det betyder att jag inte kan åka till Spanien. För jag hade ju räknat med att hinna få min andra spruta innan sommaren var slut, men nu blir det inte. Men det är ju verkligen ett lyxproblem att jag får leva med den svenska sommaren istället för den spanska sommaren. Det tar jag gärna om det betyder att vi kan bli klara med den stora samhällsrädslan som pågår och städa upp det där.
Ja, men då får vi väl hänga lite mer på landet då. Då får ni ju komma igen. Och igen.
Ja.
Det blir väl jättebra.
Då gör vi det.
Härligt.
Ta en till sån här ost. Vad heter de? Granbarksost.
Granbarksosten, ja. Ja, den missade vi sist ju.
Ja, men
det
du fick ju såna andra fina grejer.
I Stockholm, så att det är inte lika... Nej, men det är bra. Nej. Men det löser vi. Och sen kan vi väl ta och tända lite ljus också, tänker jag då. Lite doftljus när vi sitter i glasverandan.
Alltså det måste ju vara skitdåligt att vara doftljusbranschen under juni, juli, augusti. Det är väl liksom urtypen för saker. Man så här kryper upp i soffan, tänder lite ljus på hösten. Det är en av 100 frågor vi har till dagens gäst. Men vi tar det väl från början och gör den här liksom cirkusdirektörs starten. Ska vi inte göra det? Vi har alltså med oss idag Candle Scandinavias grundare, ett bolag som har gått från att börja i garaget till att bli skitstort och nu ska börsintroduceras allting. Vi välkomnar Victor Garmiani. Lyckades jag med Garmiani, fick jag godkänt på det?
Jajamän, helt rätt.
Prestationsångest på namnet. Välkommen hit.
Tack.
Hur är dagsformen?
Mycket bra, tycker jag.
Spännande. Är du orolig när det är sommar så här? Är det som att doftljusförsäljningen går i botten? Eller?
Nej, det gör det inte. Utan nu har vi svårigheter att planera semester för att vi har så otroligt mycket att göra. Mm. Så att vi är ju producenter till större del av verksamheten. Och där är det full kareta i fabriken just nu, kan jag säga. Det är väldigt, väldigt mycket att göra inför hösten. Så att vi har svårt att få ihop trycket.
Så har jag en stund över, då kan jag komma ner och hjälpa
dig. Du är välkommen.
Och gjuta lite.
Raka vägen i fabriken.
Jag kan detta, jag gjorde det på fritids nämligen. När då fick man gjuta sådana ljus och hålla på.
Men just det. Ja, men du är välkommen. Ja. Direkt.
Smälta stumpar och ha sig. Ja. Men hörru du, hur började det här? Till att börja med ska man säga då, så här, att när jag säger så här, ni är skitstora när det gäller ljus, så kanske någon sitter och tänker där hemma lite som jag tänkte innan jag läste på. Hur stora kan de vara? Jag har aldrig hört det här, om det här bolaget tidigare. Candle Scandinavia, liksom. Det är inte det jag ser i butikerna går och handlar. För så är det. Ni är skitstora, men det är ingen som förstår att de köper era grejer.
Exakt. Precis så är det. Det är väldigt många som köper våra produkter, men det står inte namnet Candle Scandinavia på det. Vi är då till större delen en private label-tillverkare. Mm. Och private label innebär att vi gör kundernas varumärken. Och väldigt ofta får vi inte ens nämna kundens varumärke. De tycker det är viktigt att hålla sina leverantörer hemliga. Och vissa tillåter oss och vissa håller det mer hemligt. Men väldigt många av de ljus svenska folket köper idag i butikerna är tillverkade i vår fabrik i Örebro. Mm-hmm. Och gjort på naturligt vax och så vidare. Mm-hmm. Vi har en del kunder som kan nämnas, bara för att ge en känsla. En del ljus som köper på Åhléns, på Kicks, på H&M Home kommer från oss.
Clean cotton på H&M Home, är det du som gör den?
Kan hända.
Ja, du kan inte alla.
Kan
du har vår förra lägenhets standarddoft som liksom gick en sån här stor glasburk i veckan. Bara för att,
fräscht och frisk doft.
Ja, den funkade liksom. Mm. Ja, kanon, så att ni gör, hur många ljus gör ni på ett år liksom?
Ett par miljoner ljus. Vi gör, nästan enklare att berätta hur många ljus vi gör per dag. Vi gör en full långtradare med ljus per dag. Mm. Och per dag innebär det en skift. Vi kör fortfarande en skift. Vi kör 7-4 i fabriken. Och där gör vi 16 000 ljus per dag. Alltså 2 000 ljus per timme gör vi. Mm. Och vi har, som jag nämnde, på grund av trycket precis på väg att switcha över till två skift. Vi kommer här inom kort börja rekrytera lite nya medarbetare och köra då från 5 på morgon till 22 på kvällen, 5 dagar i veckan. Mm. Och det innebär då 32 000 ljus per dag, 5 dagar i veckan. Mm. Så det är väldigt mycket ljus. Men våra ljus säljs inte bara i Sverige, ska jag också nämna. Det säljs egentligen över hela Europa och hela världen. Vi har ljus som säljs på 40 olika marknader. Och jag har landat på flygplatsen i Dubai och i New York och gått in till de butiker jag vet att leverera till och tittat på ljusen och blir lite extra stolt och vet att det här kommer från vår egen fabrik i Örebro som distribueras i hela världen. Så att volymen är ju stor för att vi jobbar på en av världsmarknad egentligen.
Men är Sverige stora på, är vi liksom jämfört med andra länder, om man skulle kolla hur många ljus per capita man konsumerar på ett år. Är vi, vad kan jag hitta på då i mörka Sverige att vi skulle vara mer än de var med i Dubai? Liksom?
Ja, det är vi. Det är vi. Vi, både Sverige och Norge är väldigt stora på ljus per capita. Mm. Sen är det så att det som händer nu jämfört med många andra länder är att det förändras från ljus till doftljus. Där är det flera andra länder som har kommit, Frankrike, England, Italien, Sydeuropa, Spanien och så vidare. Benelux-området, där använder man mer doftljus än icke-doftande ljus. Medan Sverige och Norden går nu raskt över till att använda mer doftljus istället för att bara ha ett ljus. Mm. Men per capita, om vi tittar på ljus totalt, doft och doftfritt, så ligger vi absoluta toppen i Sverige.
Nu kommer en sån här idiotfråga
men,
från mig.
Men då undrar jag, alltså, då undrar jag bara vad som har hänt också. För att det är ganska intressant om man tittar på ert bolag sådär, så kan man ju se då att omsättningen 2015, 2016, 2017, 2018 låg någonstans, ja men så här, fantastiskt bra. Men sen hände det ju någonting 2019 och framförallt 2020 så hade ni en omsättning på 75 miljoner. Vad kan det ha, alltså har det någonting med corona att göra eller är det bara att ni har lyckats bättre med era business eller hittat nya leverantörer eller vad, ja.
Är det hoppsan det eller helt enligt plan liksom?
Det är helt enligt plan. Det är faktiskt så att men tittar man på som du säger, alla bolag och tittar på på våra siffror så stämmer inte exakt. Den här jätteklivet är inte. Det är för att vi hade två bolag i början. där vi hade vår distributionsverksamhet. Vi har agenturen för världens största doftljusmärken, Yankee Candle och Ludwig. Där hade vi ett bolag och produktionen hade vi ett annat bolag. Så slog vi ihop det. Och i de siffrorna man ser det så har produktionsdelen försvunnit. Men vi har haft en rak kurva uppåt, men inte en sån trappsteg som det kan se ut. Och det finns väl ingen enskild händelse, utan det är enligt plan. Vi har ingen corona-effekt, vi har inte någon ny jättekund eller någon ny jätteleverantör. Det finns inga enskilda specifika händelser. Jag kan säga att det där som gjorde att det small till för oss. Utan vi har haft en plan och vi har jobbat enligt det och lyckats leverera på det och har vuxit hela tiden. Vi har ju...
Det är verkligen en solskenshistoria. Du måste ju börja... Hur kommer det sig? För visst börjar väl du och din fru i garaget hemma?
Ja,
typ, va?
Ja, eller, faktiskt.
Ja.
Precis. Berätta. Så var det. Nej, men så här är ju då. Så både jag och min fru drömde länge om att driva ett bolag ihop. Och vi ville bygga ett stort bolag. Och vi hade lite tankar på vad är ett stort bolag och hur får vi till ett stort bolag. Och vi hade, om jag minns rätt, 10 eller 11 parametrar vi skulle få check på för att det skulle vara bra.
Kan du ge exempel på vad de parametrarna var?
Men det var bland annat att det skulle vara väldigt spännande och roligt för oss själva. Att det skulle finnas tillväxtmöjligheter i många, många, många år. Vi skulle alltid kunna växa och hitta på nya saker och ska tycka spännande. Det var väldigt mycket att vi skulle tycka det är kul. Det skulle vara ett bolag där vi kunde ha många medarbetare. Vi vill ha mycket anställda, mycket kollegor. Känslan att komma till jobbet och det smäller och det låter och det bilar och det rings. Och det, alltså det här gemenskapet. Alltså företaget är personer som jobbar i företaget, har vi alltid sagt. Och det var så här, det ska vara ett bolag där det är mycket kollegor. Att anställa folk ska vara en milstolpe hela tiden. Och det skulle också vara en bransch där vi kunde tillföra någonting. Och jag kan säga att många av de idéer vi hade check i rutan på de flesta andra. Men det fanns ofta en duktig spelare. Det fanns ett bolag som redan gjorde ett jättebra jobb. Och då kände vi, där kan vi inte tillföra något. Vad ska vi komma här och vara ytterligare ett bolag som ska göra samma sak? De är ju duktiga.
Kan du ge exempel på branscher som ni sneglade mot och valde bort baserat på det? Vad kunde det ha blivit istället för ljus?
Vad kunde det ha blivit istället för ljus? Jag vet att någon gång tittade vi på lyftkranar och bygg. Jag vet inte vad vi hade hittat där som vi tyckte. Jag minns faktiskt inte så länge sedan. Det var ju under många år vi höll på med den här övningen. Och när man var på semester och helger. Och det var lite grann vår gemensamma diskussionsämne. Och något som vi intervjuade kompisar och vänner. Liksom, vad tycker du om det här? Vad tror du om det här? Och prova grejer. Nu minns jag faktiskt inte så många idéer. Men jag vet att någonting som ofta var, det där är en bra idé. Hasseken, det finns ju en bra spelare. Det minns jag så väl, att just att det fanns en duktiga bolag, det faller jag på.
Men det där är ju otroligt fascinerande och ganska ovanlig historia för någon att berätta. Att passionen var att ni ville bygga en framtid där ni bygger bolag tillsammans. Det var själva bolagsbyggandet och tillsammans som var grejen. Mm. Där det lika gärna kunnat bli lyftkranar som har blivit stearinljus. Det finns liksom ingen story om... Som jag skojade här och berättade att jag göt ljus när jag var på fritids. Det är inte som att det började med ljusen, utan det började med vi vill ha många anställda, vi vill bygga en kultur, vi vill gå upp tillsammans och göra någonting på dagarna. Det är det som är grejen. Sen om det är lyftklarande eller ljus, det lär vi väl lista ut då, var vi kommer till nytta. Liksom.
Exakt. Ja, men exakt så var det. För vi ville bygga någonting där vi kunde tillföra något. Det var det viktiga, för annars skulle vi inte ha någon plats. Och vi ville ha kul ihop. Och vi pratade om, när vi blir pensionärer och sitter och tittar tillbaka på företagarlivet. Vad ska vi tänka på? Om du skulle ha gjort det och vi gjorde det och vi växte och vi var på den marknaden, den produkten och den kollegan. Och den, vi har flyttat ett antal gånger till exempel företaget. Det tycker vi är jätteroligt. Och vi berättade om, kom ihåg den lokalen, oj vad litet det var. Vi hade 500 kvadrat, vi tänkte det var ju oceaner av yta. Det var ju 500 kvadrat. Och nu har vi 10 000 kvadratmeter och vi vet inte hur vi ska få plats med grejerna. Men det är bara 10 000, det är trångt hela tiden. Och vi kämpar med att säkerställa brandvägar och sådana saker. För det är så mycket produkter. Och hela tiden, nej, nu får ingen ställa någonting någonstans. För att det måste vara säkert ifall det skulle hända något. För att det är så pass maxat på alla sätt. Så att,
Herregud, jag bara fick en blick. Vilken snacka om att ha brandfarlig. Ni har ju liksom kubikkilometer med ljus som verkligen, snackar om att det är brandfarligt.
Ja,
liksom.
Exakt. Det är inte lätt antändligt. Det är inte mer brandfarligt än något annat. Men om det brinner så kan det vara svårare att släcka det. Så det är ju naturligtvis väldigt viktigt med den aspekten och fabriken. Ja.
Men vad säger du till den som, för det tycker jag ofta man möter, att många människor säger så här, jag skulle vilja driva bolag, jag skulle vilja sluta vara anställd, jag skulle vilja göra någonting, men jag har inte uppfinnit någonting, eller jag har inte kommit på någonting. Alltså att det finns... Mm. Vi är så ingenjörsdrivna i Sverige så att de flesta människor ger upp bara för att man tror att man behöver uppfinna något för att kunna bli rik eller för att kunna driva bolag. Liksom.
Men det har vi väl också lärt oss. Det trodde vi också var viktigare än det visade sig vara. Det är naturligtvis viktigt att du har en bra produkt och en bra liksom uppfinning, om man säger så. Det är viktigt, men det är inte alls det viktigaste. Det trodde vi var betydligt viktigare än vad vi vet är idag i efterhand, innan vi startade. Nu vet vi mer att det är huret som är. Att man gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Jag satt och lyssnade på er podd med Christer Olsson häromdagen. Mm. Och där pratade väldigt mycket om att tillföra mer värde. Och det tror jag är det viktiga. Att man ska tänka på hur kan jag göra det jag gör riktigt, riktigt bra. Och allt annat kommer som effekt och resultatet av det. Och jag tror att de som tänker att de vill starta eget och köra och ha en dröm. Just do it. Men se till att vara bra på riktigt. Sen behöver inte din idé vara superunik. Du kan öppna en restaurang och sälja samma typ av mat som många andra restauranger. Men om du gör det riktigt, riktigt bra, du möter kunder på ett bra sätt, har bra mat, bra råvaror och på riktigt lägger ner kärlek på det du gör, så blir det riktigt bra. Så att...
Och ofta så är det ju det att de premisserna man börjar med förändras efterhand. Så det man trodde man skulle göra visar sig bli något annat, bli något tredje. Och det är liksom så här, man lär sig och blir ju bättre efterhand om man bara har passion för det, att fortsätta lära sig. Liksom.
Exakt, alltid. Det är alltid så. Det är alltid så. Man börjar någonstans och slutar
någonstans. Det är superintressant verkligen. Och men då undrar jag, hur länge sedan var det ni stod i garaget och gjorde ljus? Liksom? Hur lång har resan varit hittills?
Men bolaget är 12 år gammal, men vi började göra ljus för 7 år sedan. Så vi började egentligen med som ett handelsbolag och började trada produkter. Och då började vi lära oss ljusbranschen och då började vi lära oss att det fanns problem att lösa som vi blev jätteglada över att det fanns. Vi upptäckte att väldigt mycket av branschen, i princip hela branschen, var paraffinbaserad. Och paraffin är då en restprodukt från petroleum. Det är ju olja som man tar upp, en del blir bensin och en del blir till olika produkter, så blir det en del till paraffin. Och då upptäckte vi att det här är ingen som gör. Ingen gör ljus i ett naturligt liksom råvaror. Det finns ju naturliga råvaror blandade med paraffin, men inte i 100% naturligt.
Och paraffin, det är det man köper när jag ska tända grillen och köper tegul. Då är det en paraffinolja.
Just
det. Det är typ samma. Jag är gammal eldslukare, så jag har ju druckit ett antal liter paraffin i mina dagar. Kan jag säga att det är inte så nyttigt för slemhinnorna, så det är inget jag rekommenderar. Men så det är ena vägen att gå. Där liksom, vi har råolja som görs om från asfalt i ena ändan till liksom, och så har man diesel och grejer. Och så någonstans i mitten där finns det där paraffinet då.
Exakt.
Och det är det vi gör ljuset.
Ja, precis. Men sen måste jag säga också, alltså, på tal om du berättar från förskolan, Charlie.
Ja.
När jag var liten så hade min mamma hemma, då satt vi och rullade sådana här bivaxljus.
Ja.
Som både doftar honung och som
det
var så,
också,
alltså,
det
doftar gott även när de inte tända, så att säga.
Mm. Kunde inte sluta käka på dem.
Jag känner fortfarande doften i liksom, bara jag tänker på ett sånt här rullat bivax, tror jag det är, va?
Mm.
Liksom, så känner jag liksom lukten när jag bara tittar på det på håll, liksom, som är fantastisk.
Bivaxljuset måste vara Sveriges första doftljus som var liksom ofrivilligt doftljus.
Ofrivilligt doftande, exakt. Den doftade vad det du vill eller inte.
Men det är inte bivax ni använder?
Nej, vi använder inte bivax och vi använder inte heller några animaliska fetter, utan vi använder 100% vegetabiliska fetter.
Okej, okay. Vad är poängen med det då? Vad finns det för animal? Det är väl ingen som gör bäverkörteljus?
Jo, men av slaktprodukter från slakterier. Alltså restprodukter från
grisar,
slakterier. Ja, exakt. Så blir det en del ljus, men... Men vi har bestämt oss att vi ska jobba vegetabiliskt, vi ska jobba med förnybar råvara och vi ska inte jobba med varken animaliska fetter och absolut inte paraffin. Sen är det så här att
och varför inte paraffin då?
Ja, men paraffin är ju inte direkt hållbart. Oljan och hålla på att utvinna olja är ju inte det som gör att vi lever länge på den här jorden.
Så det är klimatpåverkan som är betänkligheten. Det är inte att det är ohälsosamt att ha i rummet eller att det skulle vara...
Jo, det är också en effekt av att det naturliga är bättre. Mm. Men vårt primära, när vi började, så visste vi inte om hälsoeffekterna, för att vara helt ärlig.
Då var klimatpåverkan
där. Klimatpåverkan alltså. Var där. Liksom, vi ska göra en mer hållbara ljus. Sen har vi med åren blivit bättre och bättre. Vi har hållit på som sagt i 7 år och vi är kemisterna anställda och vi laborerar och forskar väldigt mycket. Vi är väldigt forskningsintensiva, vilket många tycker är konstigt när man pratar om ljustillverkare. Forskning, det gör man väl inom läkemedelsindustrin och annat. Mm. Men vi jobbar mycket med research and development och det är hjärtat i vårt bolag. Det är där allting börjar.
Snart kommer just med paracetamol och koffein. Och
exakt. Ja, det kanske händer. Det var en bra idé.
Koffeinljus.
Koffeinljus. Ja. Mm. Ja, men vi jobbar mycket med att göra bra ljus. Och vad är då bra? Det finns ett antal parametrar. Och där har vi liksom, det har kommit till senare. Att det ska också sota så lite som möjligt och förbränna så bra som möjligt. Och det ska vara hälsosamt. Och vi har ju idag betydligt, betydligt bättre värden än vad ett paraffinljus har. Men det är lite grann för att gå tillbaka till det här, att göra saker och ting bra på riktigt. Det är sånt som har kommit till längs resan. När vi har haft höga ambitioner och vill göra ett bra ljus, då har vi sagt, okej, vad mer kan vi göra? Hur mer ska ljuset vara bra? Hur ska den brinna? Hur ska sotningsnivån vara? Alla parametrar vi har mätt har vi skruvat på.
Men finns det inte någon så här konflikt i det? Eller liksom, för det handlar ju om att ni kan ju så enormt mycket om detta. Mm. Medan kunden kan ju så enormt lite om detta. Man måste ändå vara ärlig, så här, väldigt många åker till IKEA och köper värmeljus för några öre och så ska man köpa dyra då på Åhléns och så ska jag på 30 sekunder förstå, vad är det jag får här jämfört med det andra? Ett värmeljus är väl ett värmeljus är väl ett värmeljus? Ja. Så här, hur mycket kan man förbättra en produkt med tanke på att kunden ändå inte förstår att det är bättre? Hur mycket det sotar, det råkar jag veta eftersom jag har en sommarstuga som inte har el. Mm. Då märker man att man måste måla om taket olika ofta beroende på vad man använder för ljus eller för fotogenlampsolja och sådana saker. Va? Mm. Men de flesta människor har ju aldrig tänkt hemma på så här, nej, de där sotar mer än vad de andra gör och sådana saker. Liksom. Känner ni någon gång att nu är det vi som håller på att förbättra oss för vår egen skull och kunden bryr sig egentligen inte om det är bättre, eller?
Nej, det känner vi inte. Vi känner inte att kunder inte bryr sig. Vi känner att fler och fler kunder bryr sig. Mm. Sen har du rätt i att tittar man idag på marknaden så är det väldigt många som inte vet om det. Men vi hör allt oftare att kunderna bryr sig. Sen märker vi faktiskt från våra kunder som är återförsäljarna, som är butikskedjorna och varumärkena, att de har fokus på detta. De vill leverera en bra produkt och de berättar om sin produkt och de vill stå för något bra. Så deras krav ökar. Mm. Och som i sin tur är ju ett kundkrav. Så att, jag håller med dig att ännu vet fler inte om det än de som vet om det. Men samtidigt så märker vi att det ökar med väldigt rask fart. Att konsumenterna blir mer krävande och vet mer och är måna om sin egen hälsa och vad vi gör med vår natur. Och både miljömedvetenheten men också hälsoaspekten ökar kraftigt. Sen har vi en resa att göra och vi kan tillsammans med våra återförsäljare berätta och utbilda och tala om vad det man köper och på vilket sätt det är bättre. Och det jobbar vi mycket med, att skriva det på förpackningar och informera och så vidare.
Nu har vi pratat väldigt mycket om vad det inte är i ljusen. Vad är det i ljusen?
Vad är det i ljusen? Ja, det är hemligt. I can tell you, but I need to kill you. Nej, men det är faktiskt... Det är en blend, det är hemlig recept. Mm. Det är en blandning av ett antal vegetabiliska råvaror. Men basen, den som är absolut största delen, det är svensk raps. Mm. Så det är raps som bas med blandning av andra vegetabiliska fetter. Och varför det är en blandning? Det är för att de har olika funktioner. Den ena gör den lite krämigare och mjukare. Och när den är mjukare då kan vi använda en klenare veke. Och då får vi längre brintid och får mindre sotning och så vidare. Så har vi en annan vegetabilisk fett som gör att den håller doft bättre och doftar mer när den är kall. Så du i butiken vet hur det här kommer dofta när du är hemma, när du tänder den varm och så vidare. Så att varje ingrediens finns där av en anledning och en exakt procentsats. Mm. Och gör att när man tillsätter doften och de här vaxarna så gifter de sig på ett bra sätt och fungerar och det går att transportera den utan den smälter i en lastbil, men samtidigt så brinner den lugnt och harmoniskt och med låg sotningsnivå och doftar precis som kunden vill att den ska dofta.
För det där upplever jag ju ett problem.
Men är det mer doftljus, alltså liksom procentuellt sett, hur mycket doftljus säljer ni kontra vanliga, alltså icke-doftande ljus?
Ja, men numera säljer vi faktiskt i princip bara doftljus. Jag skulle säga över 95% doftljus, om inte mer. Och det är ju för att dofterna i doftljus har blivit så mycket bättre. att fler och fler upptäcker doftljus och fler vill ha doftljus. Så vi som jobbar i det premiumsegmentet, som gör ganska liksom lite dyrare ljus, finare ljus i fina behållare, vi gör allt ljus i behållare som är fyllda i glas eller keramikbehållare och sånt. Där är det i princip bara doftljus kunderna vill ha. Trenden går till och med mot att det blir mer och mer doft, så procentsatsen doft ökar också. Nu när kunderna lär sig att de vill ha doft och dofterna fungerar bra och inte som förr i tiden var kemiska dofter och man fick ont i huvud och migrän, och det finns ju inte längre, utan väldigt många av dem som köper ett bra doftljus idag fortsätter köpa doftljus. Mm. Och då ökar också, jag vill ha mer doft. Man märker liksom från kunderna att mängden doftolja i ljusen ökar gradvis varje år.
För det där är ju väldigt svårt tycker jag när jag ska handla doftljus.
Men hur kommer dofterna ner då? För jag har ju till exempel en favoritväxt nu som växer här på landet. Som är liljekonvalj. Jag tycker att liljekonvalj är, ja, jag skulle nog säga att det är den bästa doften, den finaste doften jag kan komma på. Men hur kommer då, om man vill göra ett doftljus med liljekonvalj, hur kommer doften ner i ljuset?
Av riktig liljekonvalj till stor del. Så även våra dofter, vi köper ju dofterna från dofthus. Vi har leverantörer i Frankrike, i Italien, i Tyskland. Stora bolag som är experter inom doft. Och de gör dofter till alla möjliga industrier. De gör doft till doftljusindustrin, men till kroppsparfym och även shampoo och kosmetikbranschen och så vidare. Och de är experter på doft. Och då finns det olika grader av kvalitet där, som allt annat naturligtvis. Och det finns sådana som är i högre grad syntetiska och sådana som är i mindre grad syntetiska, mer naturliga. Och vi jobbar med sådana dofter som är i väldigt, väldigt stor grad naturliga. I våra doftoljer finns det alltid några få procentenheter stabiliseringsämnen som gör att ljuset ska brinna bra av säkerhetsskäl. Så doftoljan är inte 100% naturlig, men i princip alltid över 90% naturlig. Sen kan någon vara 99 och någon 90. Men då är det precis som du säger, om du gillar liljekonvalj, då är det faktiskt liljekonvalj man använder. Men det är också så intressant, vi hade en parfymör från Frankrike hos oss som lärde mig något väldigt, väldigt intressant och berättade att man kan ibland tillsätta ämnen som inte alls är det som ska dofta, men som gör att det blir en reaktion med den doften och den doften förstärks. Så han nämnde till exempel kaffesump är någonting de använder när de gör doftoljer. De kan tillsätta kaffesump utan att det för den delen vara kaffedoften man är ute efter, och det kommer till att dofta kaffe, men den gör att om du nu är lavendel man ska göra och vill ha en lite mer kraftig lavendel eller lite mer spetsig lavendel, då kan kaffesumpen framhäva det, och det är ju en expertområde i sig, så blandar de detta och gör det för oss, och vi ser till att det fungerar med vårt vax. Så vår utmaning är att få den att gifta sig med vaxet och dofta som det ska, och parfymhusen gör då parfymen som är en av våra råvaror.
För problemet är att det är lite av ett blindköp, tänker jag, när jag ska handla. Dels så ser jag hur stora ljusen är, men jag är ju egentligen inte intresserad att betala per kilo. Jag är intresserad att betala per minut brintid. Mm. Och det står ju någonting på, men då ska jag, det är inte som jämförpris. Det borde vi ha faktiskt i butik. Det borde vara jämförpris, vad kostar den här per minut? Precis man har per kilo när man köper köttfärs, borde man kunna ha så här, vad är timpriset på det här ljuset? Men och sen är det också där med doften då, hur mycket doftar det? För en sak, ibland öppnar man ju en sån här förpackning och så bara bam, oj vad den här luktar mycket. Och sen när man tänder den hemma så luktar den ingenting. Liksom, var det här doftljus? Ja, det var det tydligen, men allt är borta. Och en del känner man sig ganska diskret, men när man väl tänder den så är det full fart. Liksom, är det här kända problem för er? Liksom,
ja, eller? Det är kända problem inom branschen. Och för att prata lite ljusnörderi språk så finns det som heter cold throw och hot throw. Och som vi tillsammans med inköparna och development-avdelningen och så vidare hos kunderna pratar om. Och det är precis det här. Cold throw är hur ljuset doftar när den är kall i butik. Det är det man säljer på. När kunden ska välja sitt ljus, så ska, vad är det jag tycker om? Då går man och doftar på de olika ljusen. Så, ah, det här
gillar jag. Det har egentligen ingen påverkan på hur jag kommer uppleva ljuset när jag tänt det. Det är bara för att få mig att köpa den
exakt,
i butiken.
Exakt, det är för att du ska hitta din favoritdoft.
Ja.
Och sen har vi hot throw, och det är hur den doftar i hemmet. Och det är den som man egentligen betalar för och vill ha och ska uppleva. Och tricket är ju att få de här att harmonisera så mycket som möjligt, så du faktiskt får kunden att köpa den de gillar. Så när de är nöjda i butiken så kan de vara lika nöjda när man tänder hemma. Tycker, alltså den här doftar precis som jag vill. Det här är den lilla konvalj som jag var ute efter, precis som jag tänkte. Och det här är inte helt lätt, för vaxarna har olika porer och de här reagerar olika. Och en utmaning är oftast att den doftar mindre i butiken. Och man kan liksom inte riktigt känna den exakta doften. Och när man tänder den här, det var inte riktigt så. Det här var ju alldeles för annorlunda, beskt eller mörkt eller vad det är för doft. Så det är någonting vi jobbar väldigt mycket med. Och det är ju det som är när jag pratar om att göra, vad gör ett bra doftljus till ett bra doftljus. Det här är en av de aspekterna. Att du ska kunna förmedla det till kunden i butiken där de faktiskt gillar. Och det finns ingen rätt eller fel. Vi har olika smaker. Men det är viktigt att man får det man förväntar sig. Mm. Det andra du nämnde hade ju varit utmärkt. Om inte ens för vårt bolag. För en av våra styrkor är just att vi har väldigt lång brintid per gram. Tyvärr finns det ingen standardiserad system för det här som kilo på köttet. Men den idén snor jag gärna och försöker implementera så gott jag kan. För det är precis som du säger. Brintimman är ju det som betyder något. Det står oftast 230 gram eller 360 gram. Det säger inte dig som konsument någonting. Jaha, vad roligt att det är 360 gram vax i det här. So what? Hur länge kan jag få njuta av mitt ljus? Och det är något helt annat. De här två korrelerar inte alls. Antal gram och antal timmar. Återigen för att gå till paraffinljus som är ett väldigt hårt material. Den är ju väldigt, väldigt hård. Och det kan man känna på ljus. Man trycker man på ljus och den är lika hård som det här bordet. Då är det paraffin. Och är den mjukare så kan det vara en blandning. Och våra är ju väldigt krämiga och mjuka. Då är det helt vegetabiliskt. Då blir det så att då måste de ha en kraftigare veke för att kunna bränna hela vägen ut. Och då förbrukar den ju fler gram per timme. Så det är klart, då får du ju en lägre brintid på samma 300 gram som naturligt vax.
Är det därför det inte finns doftljus för liksom stöpeljus, alltså för ljusstaksljus? För jag har ju många ljusstakar hemma, vackra, gamla, som betyder något för mig som jag vill tända. På matbordet är det sällan jag ställer fram eller någon sån här tråg med doftljus, utan då vill jag ju ha långa ljus. Men det finns aldrig några doftljus. Då hade jag ju gärna haft långa doftljus. Liksom.
Ja, vi har en sån idé om hur man skulle kunna göra den. Anledningen är egentligen att det vax vi använder är ganska mjuk. Och det lämpar sig inte för det. För att då skulle lite solljus göra den böjer sig.
Jag kan inte ha den stående i fönstret. Nej, så kommer hem så ligger den över hela bänken.
Exakt, exakt. Så då får man ju liksom hårda till den. Och vi har lite sådana idéer. I paraffin kan man göra det. Paraffin är ju hårt och dött material. Och direkt ur backen och stöpa. Så att man kan göra kronljus i doftande i paraffin. Men då får du ju andra sotningsnivåer och inte en miljövänlig alternativ. Och som sagt, vi är ett ganska ungt bolag med mycket som händer och inte riktigt hunnit med allting. Men en av de utvecklingsprojekt vi har är just detta. Att vi ska göra ljus, kronljus i naturligt vax. Och ha lite tankar och idéer. Vi har inte riktigt kommit dit, men vi tror vi ska kunna kränka det.
Skönt,
det
var roligt.
Vad kul, det kan ju då vara nästa utmaning då helt enkelt. För precis så som Charlie beskriver det, tänker jag också då. Vi använder mycket ljus. Jag tycker det är supermysigt. Året om faktiskt. Inte bara på hösten. Men då är det just det som. Att jag har ju både ljuskronor. Och man har ju de här. Just precis på matbordet. Och då är det ganska tråkigt att ställa fram liksom värmeljus. Eller ett för starkt doftljus. När man sitter och äter vill man ju inte heller. Men att få en liten touch av något doftande. Skulle ju vara supernice.
Lite citron och timjan som ringlar ner från takkronan samtidigt som man sitter och käkar sina skaldjur där. Det har ju inte varit så dumt.
Men hur ser utvecklingen ut då? Jag måste bara fråga, hur ser utvecklingen ut på bolaget? Vad är kommande planer nu då?
Det är börsintroduktion på gång, precis. Vi har, så här, vårt bolag har hittat något riktigt, riktigt bra. Och vi växer väldigt mycket, men vi skulle kunna växa ännu mer och approacha fler kunder och erbjuda dem. Och för att kunna klara av det så behöver vi bygga större organisation. Vi behöver bygga en internationell säljorganisation med säljare i fler länder som kontaktar den typen av kunder. Vi behöver bygga kapacitet i produktionen med fler maskiner och fler linjer helt enkelt. Och för det behöver vi dels kapital och för det behöver vi också bli mer kända. För vi märker att väldigt många av de kunder, alltså med kunder menar jag varumärken och butikskedjor vi kontaktar, tycker att vi har något väldigt bra att erbjuda. Vi erbjuder ett bättre alternativ till samma pris. Och det gör ju att vår största utmaning har varit att hänga med och orka med och så vidare. Så därför har vi bestämt att vi ska gå till börsen. Vi ska ta in en del tillväxtkapital. Och genom börsen får vi då båda de här delarna. Dels blir vi som bolag mer kända. Och dels så får vi tillväxtkapital så vi kan investera i både större organisation, säljkår och maskiner och kapacitet. Så
hur mycket pengar är det ni vill ha?
Vi kommer totalt ta in 100 miljoner i bolaget.
Ja. Och hur gör man då? Hur gör man för att fatta det beslutet först och främst då? Det är ju ändå så att en betydande del av det bolaget som var ditt och din frus blir ju nu då hundratals eller tusentals eller ännu fler tiotusentals människors andra. Det blir ju deras verksamhet på sätt och vis istället för din. Vinsten är att du kan ju skaffa tre sådana där hallar och ha ljusen i och du kan sälja överallt. Men det blir också att det inte riktigt blir ditt bolag längre. Fanns det ett sånt möte där det var som så här, ska vi, det går ju bra. Du tjänar ju pengar mer än vad du klarar av att göra av med. Varför ge bort bolaget till andra för de här 100 miljonerna? Liksom?
Exakt. Nej, men så här, den här frågan har jag fått så många gånger. För att väldigt många har den bilden att det här är vår baby och det är vi som ska göra det här. Och det har det aldrig varit. Så när jag och Nina pratade om det här, så här var ingen svår fråga. Det var ingen stor fråga. Vi diskuterade naturligtvis länge, flera gånger fram och tillbaka, olika alternativ. Men då valde vi, alltså då var det mer mellan, ska vi gå till börsen eller ska vi ta in riskkapital eller ska vi göra så eller så. Men vi har ju, när vi satt och planerade ett eget bolag, hon och vi ska driva bolag tillsammans, så var det inte så att det ska bara vara vårt och det måste bara vara vårt, utan det var en resa vi ville göra. Det är någonting vi vill förverkliga, något vi tror vi kan bygga upp som är väldigt roligt. Och i där är det ju, det är ju det viktiga, att vi kan förverkliga det, att vi kan bygga ett stort bolag, att vi kan ha många hallar, att vi kan bli ännu fler kollegor i företaget och de delarna. Och med tanke på vad som förverkligar oss, vad som gör att vi är glada om en vanlig tisdag går till jobbet och tycker att det här är ju världens liv, det här är så jävla roligt. Liksom. Mm. Det är ju inte att sitta och titta många procent av bolaget det äger. Det vet vi inte i vardagen, det tänker vi inte på, det finns inte i vår medvetande. Utan det är ju vad som händer. En vanlig tisdag på jobbet, det är vad som händer. Jo, vi har en ny kund, vi har en ny där, vi har en utmaning där, vi har maskiner som går, vi håller på att installera ytterligare en sak, vi håller på att rekrytera tre nya kollegor. Det är ju det som uppfyller oss.
Och med 100 miljoner kommer det vara mer saker som händer när du kommer in på morgonen.
Jajamän, det är precis vad det är. Ja. Det kommer vara, vi ska bygga en ny fastighet längs motorvägen i Örebro med skyltläge. Vi ska bygga en egen paddelbana på jobbet som tillsammans med, med ett gym.
Nu har du Mattias investerat direkt i paddelbana.
Ja, vi blir anställd. Ja, ja. Nej, men det är sånt vi pratar om. Att tänk dig att kunna ha eget gym, egen paddelbana och spela med kollegorna efter jobbet. Och det är hur roligt som helst. Det går inte att ta hur så roligt det är. Och en automatiserad produktionslina och som jobbar dygnet runt med kollegor som är där hela tiden. Det tänd på vårt företag dygnet runt och det är folk som är där och jobbar. Och vi satt här om dagen och planerade kvällsskiftet. Och sa, vi har lunch mellan 11 och 11.30. Så kvällsskiftet har du lunch mellan 18 och 18. Heter det lunch? Nej, det heter väl middag. Jag satt där och bara njöt över att vi satt och pratade om när du ska ha raster och vad ska vi kalla det. Nu händer det grejer i företaget. Du växer på riktigt. Så gå till börsen var
men ingen svår fråga. Då måste jag ändå fråga, för det låter ju fantastiskt och det är fantastiskt. Och jag tycker ni, alla företagare som lyssnar på den här podden, ni får väl ta och skaffa en paddelbana till era anställda. Det hör ju jag det. Men om man bortser från där, hur mycket är pengarna viktiga? Det går ju att sitta och säga att vi gör inte det här alls för pengarna. Men jag tänker att ni tjänar väl en bra hacka. Och vad är målet liksom för er? När går ni i pension och sitter där och tänker tillbaka på företagandet som du pratade om?
Ja, jag går i pension när bokstavligt talat bärs ut ur lokalerna och sen nu får du vara nog, Victor, ge det nu, du pallar inte det här längre, vi behöver inte det längre. Så att jag tror jag kommer ha svårt att gå i pension, jag vet inte när, så länge kroppen bär och psyket bär och jag tillför något så kommer jag inte gå i pension. Jag tycker det här är en hobby, det här är ju roligt.
Liksom. Men är det sant nu då? För nu ska jag kolla då på riktigt. Säg att jag säger så här, Victor, jag har 100 miljoner liggande här. Och jag tycker det här med paddelbana på jobbet låter jättekul. Jag har funderat på att flytta till Örebro. Jag vill inte vara med på den här. Jag vill köpa ut dig för 100 miljoner. Du och frun, jag tar er andel, ni får 100 miljoner. Det enda kravet är att du lämnar in passerkortet och ser det Charlie Söderbergs hustillverkning istället. Skulle du ta de 100 miljonerna och gå då?
Nej, och det fick vi. När vi började titta på att vi skulle bli börsnoterade.
Ja.
Så jag har en av mina styrelseledamöter, Lennart, som hjälper mig med den delen i börsnoteringen. Och när vi kontaktade några av de rådgivare här i Stockholm som vi värderade vem vi skulle jobba med, så fick vi ett erbjudande om att vi har ett köpuppdrag. Vi har ett bolag, ett europeiskt stort bolag som vill köpa det här bolaget. Och Lennart visste mitt svar direkt. Så innan han frågade mig sa han, jag vet vad Victor svarar, men det är klart jag ska ringa och fråga honom, men jag vet svaret.
Mm.
Och Lennart ringde mig, jag blev nästan irriterad och sa, nej men det var väl inte det som var uppdraget, att hitta en köpare som kommer och vifta en massa påse pengar. Vad får jag ut av det? En påse pengar och en depression på köpet. Gå hem och göra vad då? Vi håller på att göra något.
Men då kan äntligen göra lyftkranarna, Victor.
Nej, det var ingen bra idé bevisningen, det gjorde jag aldrig där. Nej, men så det är ju så här att Candles har aldrig gjort en utdelning, utan alla bolag har alltid återinvesterats för att återigen, för mig och Nina var det inte att vi ska tjäna så här mycket pengar och då ska vi göra den här grejen, utan vi har ett bra liv, vi bor i vårt hus och vi reser och vi har det jättebra på alla sätt och vis, men det som gör att vi är lyckliga i själen och mår bra, det är den idé vi hade från början som vi verkligen varje dag. Och att bygga ett bolag är ju det roligaste vi båda vet, och det är därför vi båda sa upp oss från jättebra och jättespännande jobb. Jag hade det jättebra som anställd också, jag var läkemedelskonsulent på Europas största läkemedelsbolag och trivdes jättebra, hade bra, det var kul på riktigt, men vi hade en plan, en vision, och det är den vi förverkligar nu, och den är vi liksom långt, långt ifrån målet. Och det finns så mycket att göra och det är så otroligt roligt varje dag. Och jag tror det är det som betyder något, att man tycker det är kul. Allt annat kommer utav det, all energi och allt kommer av att man måste gå upp på morgonen och tycka att nu måste jag skynda mig till jobbet för jag måste ha den där grejen. Det är för mig allt.
Ja, det är fantastiskt. Låter helt fantastiskt. Man kan inte annat säga än att man är imponerad och verkligen lyckad. Alltså, det ska bli kul och spännande att följa företaget, och där kanske man har lite tips här till lyssnarna då. När ni går in på börsen så kanske det kan vara läge att gå in och handla lite aktier. Det hade jag gärna gjort i alla fall.
Hur funkar det nu om jag är intresserad? Hur mycket pengar behöver jag ha för att kunna få med? Finns det någon pre-IPO eller är det liksom
det, ja, det finns gott, en pre-IPO nu som i princip är stängd. Det är en vecka kvar innan den stänger, men den är ju väldigt övertecknad. Och intresset är jättestort för vi har välja möjligheter i det här bolaget att växa.
Nu måste vi säga vad en pre-IPO är, för många lyssnare här sitter inte och slänger sig med den typen av...
Exakt, vad en pre-IPO är. Ja, men en pre-IPO är ju helt enkelt att man tar in en del pengar i ett tidigare stadie innan man går till börsen för att förverkliga en del av planen helt enkelt och investera och ta bolaget till nästa nivå. Och sen så går vi till
det
börsen.
Det är sista investeringen innan man lägger aktierna till salu för allmänheten. Exakt. Och då tar man in ett antal så man får fler bättre ägarspridning, får lite mer reklam och du får tillräckligt med pengar för att göra det som behöver göras för att kunna göra den där rundan. Liksom.
Exakt. Det är väl beskrivet. Och där man får in också en del lite mer kända investerare och lite mer professionella investerare som har mer kontakter och kan hjälpa till i nästa del. Och sen så blir ju den IPO:n då, när pre-IPO:n är klar, längre fram till hösten. Inga datum är spikade nu, men det blir troligen till hösten. Och då sprider man det till allmänheten. Och då kan man gå in på Nordnet och Avanza och sin bank och handla som vanligt. Och förhoppningsvis får vi ett stort intresse. Vi tycker att vi har en bra produkt, vi har framtiden för oss, vi har välja tillväxtmöjligheter. Och vi gör något gott och vi gör något bra, förutom det rent ekonomiska så är vi också ett bolag som jobbar med bra produkter och är mer miljövänliga. Men vi har hittat något unikt som ingen annan har som kan göra den typen av produkter som vi gör. Vi gör alltså 100% naturligt ljus i stor skala. Det finns ju de som gör 100% naturligt ljus, men det gör man några få 300-400 stycken per dag, har full kontroll. Eller så gör man storskaligt, man gör 10-15 000 ljus om dagen. Då gör man det i paraffin. Så det som är unikt för
oss... Det märks att du har jobbat som säljare i ditt tidigare liv, det hör jag det.
Ja, det har jag.
Men du, sista frågan då, Victor, är om du skulle hjälpa oss som konsumenter med lite så här spaning. Vad kommer hända på ljusfronten? Du som redan har forskningsteamet på plats och marknadsplanen och det är redan producerat i hösten. Vad kommer vi om 2 år prata om? Vad kommer vara nytt på ljussidan då som vi idag inte liksom... har köper eller vad kommer explodera och bli stort? Liksom, vart är vi på väg?
Det som blir stort är stora ljus. Fysiskt stora ljus. För ljus är, doftljusen går idag mer och mer till att bli en inredningsprodukt och en design. Så nu satsar väldigt många varumärken på att göra snyggare ljus. För att konsumenterna har dem framme, det står mitt på bordet. Så det som man ser trenden går mot, det är större ljus. Vi gör ett ljus som är i princip champagne hingsstorleken med 6 kilo vax som har, jag vet inte hur många 100 timmars brintid naturligtvis. Det är en trend som vi ser väldigt mycket för att man köper doftljus, man har doften och man köper bättre kvalitet, men man vill också ha det är en del av inredningen, att det är så man stylar sitt hem. Det är det ena. Det andra som vi ser, och nu talar jag inte egen sak, utan det ser vi väldigt tydligt, det är att kravet på ljus som alla andra produkter ökar, att det ska vara mer miljövänligt och hälsosamt. Så jag tror att vi kommer definitivt se en ökad grad av naturliga råvaror, och där vi är först ut, men vi kommer inte vara den enda bolaget, utan fler och fler kommer gå i den riktningen och jobba med naturliga vaxar och försöka knäcka det, för kund efterfrågan finns där väldigt stort. Så jag skulle säga de två sakerna, mer sustainable och snyggare ljus kommer det vara.
Spännande. Och sen om två år har du lyckats branschimplementera det här med att vi priset syns som kronor per timme.
Absolut.
Istället för...
Den måste vi införa.
Ja, jättebra. Det var otroligt spännande att ha det här. Shit, vad man... Mycket frågor och mycket tankar om ljus. Det är verkligen en sån här grej som alla... Det är liksom en produkt som alla människor har åsikt om.
Ja, precis.
Ja. Ja, roligt. Lycka till med börsintroduktionen.
Jättekul, Viktor. Ja, lycka till.
Tackar.
Hälsa Nina också.
To be continued.
To be continued.
Ja. Tack för idag.
Tack så mycket.